Hej kära radiolyssnare. Ni lyssnar till Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer lite information från den politiska arenan. Med mig Leif Bratt. Här i studion finns Marcus Obligado som ska berätta om Vänsterpartiets syn på politiken här i Tyresö. Men du kan väl börja med att presentera dig själv lite kort och någon slags politisk biografi.
Okej, det ska jag göra. Marcus Obligado heter jag alltså och jag är gruppledare för Vänsterpartiet Tyresö. När jag inte är gruppledare så att säga så jobbar jag på fritids på Fårdala skola. Och jag har varit politiskt aktiv här i kommunen i 3-4 år, någonting sånt. Gick med inför förra valet, så 4 år, ganska precis. Och jag har tidigare suttit i barn- och utbildningsnämnden här. Och nu sitter jag i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nu sa du är gruppledare, vad har man för sysselsättning då?
Det handlar mycket om att jobba med våra ledamöter i de olika nämnderna. Se till att vår politik genomsyrar våra ställningstaganden i nämnderna och Tyresö bostäders styrelse till exempel. Finnas där som ett stöd för ledamöterna. Om de undrar någonting mer övergripande kan de fråga mig. Också hålla kontakt med Vänsterpartiet Storstockholm-distriktet och så för utbildningar och fortbildning för våra ledamöter och så.
Är det för att på något sätt hålla ihop den politiska kompassen, kanske är fel ord, men alltså att man ska inte säga en sak i någon nämnd och en helt annan sak som går på tvärsan i en annan nämnd, utan du ska se till att det är lite kompatibelt med varandra, det man säger i olika nämnder och styrelser och så.
Just det, precis. Så det är medlemmarna som fastslår vår politik och sen så är det ju ledamöternas roll att föra ut den politiken i våra olika organ, kommunens olika organ. Och då kan jag fungera på ett sätt då att försöka, ja, men som jag sa tidigare, se till att politiken genomsyrar våra beslut. Att det, den politik som medlemmarna har slagit fast också ska synas i våra ställningstaganden.
För att det här nu ska bli ett litet personligt porträtt också så ska jag ställa en liten larvig fråga. Du heter ju Obligado i efternamn. Jag gissar att det är något spanskt. Men jag får ju i mitt huvud det engelska ordet oblige. Här till är jag nöd och tvungen, kanske lite välstart. Nödgad att eller någonting sånt kan man väl säga. Finns det någon koppling till ditt spanska namn, om det nu är det, och det engelska oblige?
Just det är helt riktigt som du säger. Min pappa kommer från Argentina, så det är ett argentinskt eller spanskt efternamn. Och betyder tvungen, helt enkelt. Gör det. Från en gammal, finns en känd argentinsk författare som hette Obligado. På den vägen är det.
På den vägen är det. En annan personlig sak som jag fick reda på igår, eller jag hörde talas om igår, det var två personer, jag berättade att jag skulle prata med dig och då sa de att du höll ett väldigt engagerat och gripande tal i fullmäktige, och det är ju inte så ofta fullmäktige gör sig känd för medryckande tal. Vad handlade ditt tal om?
Mitt tal handlade om en motion som Vänsterpartiet la fram som behandlade att vi tycker att Tyresö kommun ska skicka överblivet material, alltså sånt som kommunen som inte kan komma kommuninvånarna till gang så att säga längre. Det materialet ska skickas med ship to Gaza till Gaza som en humanitär hjälp till det palestinska folket, så hette också motionen. Där vi föreslog att vi skulle tillsammans med ship to Gaza inventera möjligheten att skicka det här materialet, till exempel barnböcker från biblioteket som när de är för kantstötta och utlästa så där, ska kastas. Då tycker vi att då kan man inventera om det finns möjlighet att skicka dem istället till Gaza, mer ship to Gaza, barnböcker på engelska eller arabiska eller så, som kan komma de barnen till gang.
Ja, så biblioteket här har barnböcker på arabiska? Ja. För jag satt och tänkte, hur ska de kunna läsa svenska? Nej,
de har ganska mycket barnböcker på arabiska och engelska också. Och det är viktigt att komma ihåg att en nästan identisk motion gick igenom i Botkyrka. Och där skickade man 200 barnböcker på arabiska och engelska. Barnböcker som ju inte kommer svenska barn, som inte svenska barn kan utnyttja mer för att de anses för slitna eller så, men som mycket väl kan fortsätta läsas. Och då tycker vi det är onödigt att vi inte inventerar möjligheterna att faktiskt skicka dem mer chip till Gaza till Gaza.
Jag bara frågar, var det så att ni lämnade in motionen nu eller fick ni den besvarad?
Vi fick den besvarad och...
Det betyder alltså på politikerspråk att vi noterar att ni har lämnat in en motion, men man säger varken bu eller bä eller ja eller nej.
Alltså de avslog motionen, men nu tog de upp den för behandling så att säga. Så att borgarna, alliansen, avslog motionen. Och det förvånade oss faktiskt för att...
Men de måste väl ha haft något skäl till varför de avslog den?
De anser, nu ska inte jag argumentera för dem, för det gör de så bra själva, men de ansåg att... Ship to Gaza, de gillade inte organisationen helt enkelt. De tycker att det är en tvivelaktig organisation. Ett konstigt argument kan jag tycka. Och inte ett argument som tycks ligga i linje med Moderaternas övriga politik. För att i Botkyrka, där den här motionen gick igenom, så gjorde den det med starkt stöd av Moderaterna. Och även Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Men kan man inte tänka, om man nu det hänger upp sig på vilken organisation man samarbetar, så kan man kanske skicka dem med posten då?
Ja, precis. Det skulle man ju kunna tänka sig, att då får vi hitta ett annat sätt att skicka dem med. Men
det viktiga är att böckerna kommer fram.
Alltså problemet är ju att Gaza är försatt under en illegal blockad som gör det helt omöjligt för varor att komma in. Jaha, i området.
Då fattar jag.
Det är en blockad som är helt folkrättsvidrig och som har kritiserats från många håll, FN bland annat. Och det är den som den styrande alliansen på något sätt förstärker nu när man säger att man inte vill samarbeta med organisationer som försöker bryta blockaden. Vi anser ju att det vore liksom en närmast humanitär plikt att försöka bryta blockaden när det finns så stora behov på Gazaremsan. Men det tycker inte den styrande alliansen och... Ja, som jag sa tidigare, vi förvånades över det beslutet, för att till exempel en stor lokal företrädare för Moderaterna i Botkyrka, Jimmy Baker, stöttade motionen i Botkyrka väldigt aktivt, gick ut offentligt och sa varför man skulle rösta för det. Så att...
De kanske behöver en gruppledare så att det blir likartad politik på
precis,
olika ställen.
Precis, det verkar så.
Då ska vi återgå till politiken här i Tyresö. Mm. Under den här valrörelsen så kan man väl säga att den tydligaste etiketten på er vänsterpartister, det var inga vinster i välfärden. Mm. Det var väl det låg väl överst på listan över valslogans eller vad vi nu ska kalla det för. Då uppfattar jag det som att ni tror mer på, alltså om man nu ska skapa en samhällelig välfärd, så tror ni mer på kollektiva lösningar som vänsterpartist. Jag tycker historien visar att det även behövs individuella morötter för att få någonting att hända. Min fråga till dig då, vad drar ni gränsen mellan en driftig entreprenör och ska få bedriva verksamhet och det där sköter samhället bäst? Alltså ungefär hur mycket individuell frihet ska vi ha och hur mycket kollektivism ska vi ha enligt en vänsterpartist?
Jag betonar, och jag tycker det är väldigt viktigt, det här folkägda. Jag tycker att det är viktigt att vi gemensamt äger och driver det som ska komma alla till gagn. Det kan se ut på många olika sätt. Stiftelser eller föräldrakooperativ eller andra typer av föreningar som driver någonting men som inte har som högsta syfte att göra vinst tycker jag ska vara jättevälkomna in i välfärden. Svenska kyrkan till exempel som driver hospice helt utan vinstintresse gör det jättefint och jättebra.
Hospice kanske inte alla känner till vad det står för.
Precis, det är väl vård i livets slutskede.
Ja. Mm.
Och det vi vänder oss emot och det vi så starkt har avstånd ifrån, det är de ofta riskkapitalbolag som kommer in i välfärden med ett enda syfte och det är att göra vinst. Det är nämligen så företag fungerar, att de måste gå med vinst för att de ska fungera som företag. Så att det är inte något konstigt liksom att företagen vill göra det även i välfärden. Men då får vi exempel som John Bauer-koncernen till exempel, som drev en massa med gymnasieskolor i hela landet. Och sen så kommer eleverna en dag på morgonen och så finns det en lapp på dörren där det står att nu har vi gått i konkurs. Tyvärr, skolan är stängd. Då står kommunerna där med ansvaret för de här eleverna. John Bauer gjorde dessutom en enorm vinst året innan. Och Det finns många sådana exempel inom välfärden. Olika vårdbolag också till exempel. Men vår grund till varför vi ser att välfärden borde vara fri från vinstintresset, det är för att vi tycker att det finns andra värden som spelar större roll i välfärden. Alltså det är för oss viktigare att alla barn får en bra utbildning, även om det kostar mer. Det är för oss viktigare att varje äldre till exempel får gå och ta en promenad varje dag eller får den här extra tiden med undersköterskan som när vinstintresset styr blir helt omöjligt. Det är två värden som står i kontrast till varandra, vinstintresset och det här omhändertagandet eller det när vi sätter andra värden framför vinstintresset.
Då blir min fråga där, hur omsätter du det här synsättet på den kommunala nivån, alltså i kommunpolitiken? Vad blir era förslag då om vi använder den här mer då kollektivistiska synen? Hur ser det ut då på kommunnivå?
För oss är ju en viktig fråga, frågan om friskolorna. Alltså vi tycker att friskolereformen som infördes för ganska länge sedan nu och konceptet friskolor i mångt och mycket står i kontrast till huvudfokuset en god utbildning. Sen som jag sa tidigare så finns det olika driftsformer som man brukar prata om, alltså olika ägandeförhållanden och så som är mer gynnsamma för verksamheten, men vi vill inte se fler privatiseringar av Tyresö. Och för någon som inte vill se fler privatiseringar av Tyresö så är det en ganska jobbig tid nu. För den borgerliga alliansen tog i november en kommunplan, en reviderad kommunplan, som tydligt klargör att all kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning ska konkurrensprövas, alltså prövas för att konkurrensutsättas, alltså privatiseras. Det är den faktiska borgerliga politiken där man säger att allting ska kunna privatiseras.
Då, Marcus, ska vi hoppa till ett annan del av kommunen. Aktuellt. Uddbygård har varit med i media. Den har drivits som, man kan väl säga, ett slags jordbruk under ganska väldigt lång tid. Och nu har då arrendatorerna valt att inte fortsätta. De skulle fortsätta till 2016 om jag förstod informationen rätt. Vad är Vänsterpartiets syn på Uddbygårds framtid? Vad skulle Vänsterpartiet vilja göra med Uddbygård?
Alltså Uddbygård är ju för många tusenbord tror jag en viktig kulturinstitution nästan. Någonting man går till och någonting som ligger väldigt nära liksom bostadsområden men ändå lite utanför och sådär. För oss är det viktigt att det fortsätter vara en öppen plats för kommunens invånare att besöka. Någonting som vi alla kan få ta del av. Vi är helt emot någonting som det har ryktats om men som jag vet att inte ens alliansen föreslår. Alltså att man skulle bygga en golfbana på området eller någonting sånt. Det låter ju helt befängt men det finns faktiskt sådana rykten eller det har florerat sådana rykten. Alltså vi tycker att det ska vara en öppen plats för människor att ta del av. Mycket som det fungerar idag skulle vi vilja se det och sen kan jag tänka mig att man skulle kunna, om det är mer ett jordbruk idag, att det kanske blir mer av ett lantbruk. Alltså går från djurskötsel mer till att odla eller att det blir en annan inriktning på det. Så det tror jag det får nog en diskussion föra fram så vad det ska vara där på platsen. Liksom, vem som ska driva det och så. Men vi ser, som vi har sagt nu, att vi ser att det ska vara en öppen plats för kommunens invånare att ta del av.
Jo, men min undran är, ska det vara någon form av aktivitet där, eller ska det bara vara ett naturreservat om man nu kan göra om Alby och Uddbygård och så? Eller, jag menar mer det här att det har varit djurhållning som har gjort att barn har kunnat sett hur djur har det och sådana saker. Hur ser en kossa ut på riktigt? Eller räcker det med att det är en öppen yta man kan promenera i?
Men jag tycker att det finns ett värde i det du säger. Att vi har haft djur där som barnen kan titta på, även vi vuxna. Kaniner och klappa och hela den biten också. Jag tycker det är viktiga värden att bevara. Sen hur själva utformningen ser ut, det har inte jag någon fast åsikt om. För att det tror jag måste liksom diskuteras fram. Vi måste ju ha liksom en lösning som fungerar också, som det har gjort nu. Men jag ser gärna att det skulle vara djur där att det fungerar på ett liknande sätt som idag.
Då ska jag bara säga till lyssnarna att det här är Mark, inte det här som pratar nu, men den ni lyssnar på. Det är Marcus Obligado från Vänsterpartiet som berättar om deras ståndpunkter i några aktuella kommunpolitiska frågor. Så Marcus, vi har ju också detta med tunnelbana som har varit med i media. Alltså, Tyresö växer ju. Alltså, vi ökar ju befolkningen rätt kraftigt. Och med det följer ju att kommunikationerna, vi är ju en pendlingskommun också, väldigt stor pendlingskommun. Så kommunikationerna måste ju hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen. Och då kan man ju öka turtätheten på bussar eller bredda vägar eller det här med tunnelbana. Hur ser Vänsterpartiet på de framtida kommunikationerna mellan Tyresö och framförallt då Stockholmsområdet?
Ja, här är vi tydliga. Vi vill inte se en tunnelbana dragen till Tyresö. Av flera orsaker egentligen. Det första är att vi vill göra helt andra satsningar på kollektivtrafiken. Vi driver ensamt att vi tycker att det ska vara en avgiftsfri kollektivtrafik, alltså skattefinansierad fullt ut. När man har gjort det på försök på flera andra ställen i Hallstahammar till exempel eller Kiruna eller så, då har vi sett hur andelen människor som reser med kollektivtrafiken har ökat väldigt drastiskt, någonting som är bra. Jag tror att om man på riktigt vill driva en klimatsmart politik och verkligen driver det som en hård fråga, då kan man inte driva någonting annat än att det ska vara avgiftsfritt. Vi måste få upp resandet med kollektivtrafiken och då är det ett väldigt effektivt sätt. Sen så vill vi också se till Tyresö, ökad turtäthet till exempel tror vi är mycket smartare än en tunnelbana. Också för att tunnelbanan blir en så enormt dyr satsning. Så pass dyr att vi skulle kunna göra mycket andra satsningar istället på kollektivtrafiken. Sen så finns det finns lite olika förslag om jag förstått det hela rätt också. Men en är att ändhållplatsen skulle ligga ungefär där golfbanan ligger idag. Då skulle vi behöva ha matarbussar som för folk dit, för det är inte speciellt många som kan gå till tunnelbanan om den ligger där. Så att helt klart är att vi behöver ha en satsning på kollektivtrafiken, inte bara till Tyresö för övrigt utan i hela Stockholms län. Men att den ska ske på andra sätt. Avgiftsfri kollektivtrafik, ökad turtäthet, nattbussar till exempel som går från Gullmarsplan mycket längre in på natten än från Sergels torg. Den typen av satsningar som ger ökad trygghet för invånarna som vi tror är betydligt smartare investeringar.
Ja, så kan man sammanfatta och säga så här. Kollektivtrafiken ska förbättras, bör förbättras. Mm. Men att investera i en tunnelbana, det är ju för sig kollektivtrafik. Men det är så pass dyrt så att det kommer tära på andra verksamheter som är nödvändiga också. Kan man tolka det så?
Absolut. Sen så finns det, jag tycker det är viktigt att tillägga det där bara, att det finns mycket satsning på att göra kollektivtrafiken. Ta tillvara bussarbetarnas och tunnelbaneförarnas rättigheter också, de som arbetar inom kollektivtrafiken. Det vi har sett att det verkligen sker en försämring av deras villkor. Det är också en jätteviktig satsning för på kollektivtrafiken, att de ska få fasta anställningar där man inte sparkar hela arbetslag för att återanställa dem på bemanningsföretag. Den typen av satsningar är jätteviktigt också. För det är vår trygghet det handlar om inte annat.
Det här med kollektivtrafiken är ju egentligen en landstingsfråga. Mm. Hur mycket kan du påverka som kommunpolitiker att du får som du vill?
Ja, vi fungerar så i alla fall att när vi samarbetar med vår landstingsgrupp, alltså Vänsterpartiets landstingsgrupp, då tar de inte beslut som rör Tyresö utan att vi får med diskutera det. Jag tror att det är framförallt på det sättet vi som kommunpolitiker kan påverka i diskussion med landstinget om vad Tyresö vill, så att säga. Men det är klart att beslutet ligger ju där på en annan nivå och där är det ju tyvärr fortfarande alliansstyrt.
Men man skulle ju också kunna tänka sig, om vi nu säger att Tyresö växer och det blir fler och fler människor som måste pendla. Så skulle man ju kunna vända på det och säga, vi fixar arbetsplatser, alltså ett kontorshus eller vad sjutton som helst. Eller avsätter vi så att säga industrimark så att företag kan lokalisera sig i Tyresö. Det betyder ju ett mindre resande in till stan. Är det ett alternativ för Vänsterpartiet?
Ja, det är så till den vidare att vi tycker att man kanske framförallt ska satsa på bostadsbyggandet i Tyresö för att vi har en väldigt stor bostadsbrist här, framförallt på hyresrätter. Sen så finns det en tanke om att man absolut skulle kunna avsätta mark för mer arbetsplatser, som du säger. En modern form av de här ABC-städerna, arbete, bostad, centrum och så. Men i det så ligger många andra viktiga aspekter. Till exempel att vi måste sluta bygga de här enorma köpcentrumerna utanför städerna, för att de drar helt isär liksom den lokala handeln, och det blir väldigt svårt för små företag i kommunerna att hålla öppet om det ligger ett stort köpcentrum precis bredvid. Och så att jag tror att det finns många viktiga aspekter, men visst skulle man kunna göra en sån lösning, liksom att man förlägger fler arbetsplatser där. Sen så kommer inte det komma åt det stora problemet. Alltså vi är en kommun som ligger väldigt nära Sveriges huvudstad, Sveriges största stad, och det är där många arbetsplatser finns. Också så som Stockholm är uppbyggt, så är det mycket kontor och sånt i innerstan. Så att jag tror inte vi kommer åt själva huvudproblemet genom att öka antalet arbetsplatser här. Men ja, en satsning på verkligt bra bostadsbyggande här, framförallt hyresrätter, ökad turtäthet, avgiftsfri kollektivtrafik, och då tror jag vi kommer åt mycket av den problematiken.
Du säger ju själv att det finns massa arbetsplatser inne i Stockholm. Mm. Men om man då avsätter mark här, så kan ju de flytta ut från innerstan och vi kan få en levande centrum i Stockholm. Alltså, där människor bor i de centrala delarna. Men nu kan de ju inte flytta. Det är väldigt svårt i alla fall att flytta. Vi bygger bostäderna och de har arbetsplatserna. Varför kan man inte dela på grasen?
Det är rätt som du säger. Men jag tror bara så här att det är rätt för de allra flesta kommunerna kanske. Men Tyresö kommun har ganska begränsat med mark. Vi har mycket som är skyddat. Och det är bra. Men i det läget så måste vi prioritera. Och då ser jag en prioritering av bostadsbyggande med hyresrätter som huvudfokus, där vi ger människor som väntar på en bostad möjlighet att faktiskt flytta. Det handlar om unga, ensamstående, många grupper som står helt utanför bostadsrättsmarknaden, om man säger så, som behöver en hyresrätt. Det tycker jag att Tyresö ska erbjuda.
Då ska vi lämna arbetsmarknaden och pendlingen. Skola och socialtjänst är ju de två stora budgetposterna i den kommunala ekonomin. Samtidigt har vi en skollag och en socialtjänstlag som ganska tydligt anger ramarna för vad man ska göra. På vilket sätt kan en kommunpolitiker sätta sin prägel på skola och socialtjänst?
Ja, det är ganska mycket fortfarande man kan göra. Det handlar om prioriteringar, det handlar om satsningar och besparingar. Det handlar om att skjuta till resurser till skolan och till socialtjänsten för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Och väldigt viktiga arbete för att bevara välfärden. Det handlar om att vi måste förstå att den här typen av välfärdstjänster inte kommer automatiskt. Det är någonting vi måste satsa på. Och där finns det en väldigt tydlig skillnad som jag ser det mellan de rödgröna, om vi säger så, och Alliansen och Sverigedemokraterna. Att vi tycker, om jag säger nu Vänsterpartiet, vi tycker att det är helt rimligt att vi tar ut en större andel i skatt. Så vi beskattar liksom befolkningen högre för att kunna satsa mer på vår gemensamma välfärd. För oss är det liksom en självklar prioritet att vi ska tillföra så pass mycket resurser att socialarbetarna kan göra sitt arbete. Så pass mycket resurser att man kan anställa fler inom skolan, på fritidshemmen, där jag själv jobbar till exempel. Att det verkligen finns den typen av uttalat politiska mål. Vi föreslog inför valrörelsen, och kommer föreslå det i vår budget också, en satsning på 150 fler anställda inom välfärden i Tyresö. Och det är bara fortfarande att skrapa på ytan. Det behövs anställas ännu fler, men det är en början. Det finansierar vi med en något högre skattesats. Det handlar om 50 öre ungefär. Så att det är på området satsa eller bespara så man kan påverka de här områdena.
Du nämnde själv Sverigedemokraterna. De växer ju och går framåt i opinionen. Pendlar mellan 15-20% när man gör de här opinionsundersökningarna. Och du undrar, hur ställer sig Vänsterpartiet till detta? Jag tänker så här, att skulle ni kunna tänka er att samarbeta med Alliansen för att att ja, det skulle kunna behövas för att stoppa Sverigedemokraterna?
Det blir på ett sätt en väldigt hypotetisk fråga du ställer nu, Leif.
Ja, men det,
för att problemet med den frågan är att vi anser ju förstås att vår politik är den bästa för att mota tillbaka Sverigedemokraterna. Vi lägger progressiva förslag för att mota dem, så att säga, eller för att nå ut till folk. Sen så kan det finnas situationer där det kan vara viktigt att samarbeta med alliansen när vi tycker att alliansen har rätt, om vi tycker det. Men att samarbeta med alliansen för att stänga ut i Sverigedemokraterna tror jag personligen, och det är jag övertygad om att mitt parti håller med mig om, att då stärker vi snarare Sverigedemokraternas roll som de har tagit som det enda oppositionspartiet, som de själva säger och så. Vår position är att vi ska vara en stenhård och tydlig kraft mot rasismen, den organiserade rasismen i Sverigedemokraterna. Och vi ska lägga progressiva förslag där vi stärker den gemensamma välfärden, höjer A-kassan, arbetar med liksom människor i lokalsamhällena. Och att i den tanken också involvera ett samarbete med alliansen, det blir helt kontraproduktivt.
Jo, men man kan väl säga också så här, att sitta med en majoritet, då ökar chansen att kunna få igenom någonting. Genom att då vara den tydliga alternativa kraften, och då Sverigedemokraterna kommer med i en majoritet, då får man ju den politik som ni absolut inte vill ha. Så varför skulle det vara kontraproduktivt?
Ja, men det resonemanget bygger på något sätt på att det skulle vara så att vi kan köpa en politik som är ganska mycket sämre än vår egen för att inte Sverigedemokraterna skulle få något inflytande. Men det vi gör då är att vi på något sätt backar som vänsteropposition i det här landet och säger att visst, kör på alliansens politik så länge det inte blir Sverigedemokraternas politik. Och den utvecklingen tror inte jag på, men som jag sa till dig innan också, att det är klart att det kan finnas situationer då vi håller med alliansen och där det kan vara viktigt att rösta för ett förslag som de lägger. Men det är inte en generell väg framåt för att mota rasismen, den organiserade rasismen i Sverigedemokraterna, utan där lägger vi våra egna förslag och driver vår egen politik. Och det har varit framgångsrikt, kan man säga, på det sättet att här i Tyresö, där vi har jobbat väldigt hårt med antirasism, där vi har gått ut som det partiet som sagt att vi backar aldrig på den punkten. I Graningsringen i kommunalvalet, där vi hade en väldigt stor kampanj kring det, blev vi näst största parti. Så att vi ser att det finns potential, att vi behöver en vänsteropposition i det här landet som säger att vi backar aldrig, vi samarbetar inte med dem, vi förhandlar inte med dem, och på det sättet så blir vi det alternativ som många människor söker.
Då ska jag avsluta här då med två frågor. Den ena är så här då, om vi blickar framåt. Vad ser du för orosmoln i Tyresö? Vad kommer bli problematiskt framöver under det här och kommande mandatperiod? Vad ser du för orosmoln?
Ja, som jag nämnde tidigare så tror jag att de här privatiseringarna kan bli väldigt turbulenta för Tyresö. Vi har en på många sätt en väldigt dogmatisk borgerlig allians där de säger uttryckligen att allting ska kunna privatiseras, allting ska prövas för att konkurrensutsättas. Vad innebär det för de som bor på kommunens gruppboenden, de som bor på äldreboendet, Tyresö bostäder, våra skolverksamhet? Jag tror det kan bli ett oros.
Om jag får vara då lite raljant, har du hört någonting i korridorerna om man då tänker privatisera kommunhuset?
Ja, men du vet, allting ska kunna konkurrensutsättas.
Ja, men då betyder det att också... Ja,
visst, det finns inga begränsningar skrivet, ja, men alltså, i det, utan myndighetsutövning har de sagt.
Ja, och det finns ju stora delar av skola och socialtjänst som inte är myndighetsutövning.
Mm. Visst.
Då kan den alltså i kommunhuset också privatiseras. Ekonomiavdelningen kan privatiseras.
Ja, alltså står ospecificerat, så att säga. Ja. Men jag tycker det är viktigt att föra ut till kommunens invånare att det är den borgerliga allians folk har röstat på. De som vill privatisera så pass dogmatiskt att de skriver att allting förutom myndighetsutövning ska kunna privatiseras.
Men det är samtidigt är det väldigt tydligt.
Ja, ja, visst.
Lite roligare då. Vad ser du för positiv utveckling framöver? Vad går åt rätt håll?
Det är förstås ett väldigt angenämt problem, eller måste säga, att många människor vill flytta till Tyresö. Att vi har en stor inflyttning. Även om det orsakar vissa problem också, så är det ju väldigt roligt att folk vill komma hit. Och det är bra för kommunen att vi får ett ökat... liksom att det kommer hit mer människor, vi får ökade skatteintäkter och så. Så det är positivt för kommunen om man tänker rent krasst. Så. Sen är det ju roligt också. Jag hoppas på större mångfald bland invånarna. Jag hoppas på att vi ska få en mer varierad bostadsbebyggelse. Att större, liksom vad säger man, grupper på inkomstskalan ska kunna flytta till Tyresö. Vi bygger fler hyresrätter och så, men det är förstås väldigt roligt att folk söker sig hit.
Då ska jag be att få tacka dig, Markus, för den här gången. Vi får väl återkomma under mandatperioden. Tack så du har.
Tack själv.
Ni har hört Markus Obligado från Vänsterpartiet som berättat om deras ståndpunkter i några aktuella kommunalpolitiska frågor.